Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javeus, chefsstrateg på SCB. Välkomna båda två. Kul att ha er här.
Tack så mycket.
Tack.
Ja. Idag ska vi prata om att de långa marknadsräntorna faktiskt har sjunkit ganska ordentligt den senaste tiden. Inte igår tisdag dock, när vi fick EMU-inflation, men om man ser trenden. Dessutom har prissatta inflationsförväntningar kommit ner, och frågan är om det nu plötsligt har blivit ute att oroa sig för inflation. Vi ska titta till Kina, göra ett försök åtminstone. Det är mycket som rör sig där och inte helt lätt att få grepp om saken, men frågan är i alla fall ungefär vilken ekonomisk utveckling kan vi räkna med i år och kanske nästa år, och därmed då bidrag till världsekonomin. Kina har ju de senaste 20-25 åren varit väldigt viktigt som motor, eller vad man ska kalla det. Sen Johan, ska du få reda ut ett begrepp åt oss, och i den andra halvan blir det spaningar innan vi stänger butiken med veckans viktigaste. Ett känt upplägg för vana lyssnare. Innan allt detta ändå, Annika, så ska vi plocka upp en sak som kom här nu på morgonen. Vi fick ju inköpschefsindex för maj. Det är en sån här tidig konjunkturindikator som ni ekonomer tittar mycket på. Och om vi håller oss till Sverige så var det ju ganska bra. Steg till och med lite och bekräftar den här bilden av att vi har en väldigt motståndskraftig industri. Eller hur? Det får man väl säga var ett positivt besked här.
Ja, det är det. Och företagen är ju fortfarande väldigt positiva om man jämför till exempel med hushållen som är betydligt mer deppiga. Dessvärre så tror jag att konjunkturen kommer komma i fatt en hel del av företagen i höst. Vi har ju precis inlett räntehöjningscyklerna i USA har kommit lite längre, men ECB har inte ens hunnit börja och Riksbanken är i början. Så att jag tror dessvärre att konjunkturen kommer att påverkas framöver.
Men i maj var det ändå hyfsat okej. Ett par saker till man kan säga om det där var väl det här som många har tittat på. Leveranstider som är ett delindex och priser på insatsvaror och sånt som är ett annat. De sjönk lite båda dem, men ligger fortfarande en bra bit över den här 50-gränsen. Så det är liksom en långsammare ökningstakt fick vi då, men det är ändå kanske en lite lättnad.
Man kan ju säga att det är lite svårt att tolka de här siffrorna. Också lageruppbyggnaden idag. Bygger man lager för att man vill, eller gör man det för att man inte kan sälja? Vi är liksom i ett skifte här nu. Och samma sak med gäller leveranstiderna. Vi har haft problem med leveranstiderna för att det inte har funnits grejer, insatsvaror. Är det fortfarande det? Eller är det så att det finns andra saker i konjunkturen som påverkar? Så nu ska man vara ganska ödmjuk när man tittar på de här siffrorna, tror jag, när man är i en vändningspunkt.
Ja, vad bra att du tog upp det. Det var det där med ökade lagernivåer som jag också hade tänkt säga. För den är ju verkligen intressant, som du säger, den här bullwhip-effekten. Har man liksom byggt på sig lager och finns efterfrågan där? Vi får se, helt enkelt. Då kör vi igång med dagens första huvudämne, och då får väl du börja då, Johan, kanske. Och som sagt, det handlar ju om att marknadsräntorna, som ju har varit upp hela våren, nått nivåer som vi inte har sett på bra länge. Högsta sedan 2014 i en del fall, och annat lite inte riktigt samma i USA. Där hade vi högre räntor lite närmare tiden. Men ändå väldigt kraftiga uppgångar. Samma med inflationsförväntningar som jag stuckit. Men nu då så har vi faktiskt haft en nedgång här och är tillbaka på ungefär de nivåer som var för en månad sedan. Väldigt mycket högre än för ett halvår sedan. Men ändå, och då är frågan, är det här liksom ett trendskifte att man liksom kommit över någon slags puckel när det gäller inflationsoro, eller är det bara fortfarande en del brus att det rör sig upp och neråt? Vad säger du som sitter på ett handlargolv?
Ja, jag skulle säga att det nog är lite så att vi har kommit kanske över, eller vi börjar närma oss den här pucken i alla fall vad det gäller inflationsoro. Och det kan vi ju prata mer om också. Men sen är det ju också att under senaste månaden så har ju marknadens oro för tillväxten ökat mer också. Och då blir ju obligationer naturligtvis ett mer intressant alternativ för ett större antal investerare. Och räntor har kommit upp också tidigare. Så att, ja, jag tror att även det har spelat in här för att göra att räntor har kommit tillbaka en del. Långa räntor framförallt.
Ja, Annika, när ni var här senast för en månad sedan, då pratade vi lite om det här. Och ni uttryckte kanske lite mer tillväxt och ro än vad man då kunde se i någon slags konsensusprognos. Sen har ju den oron har ju lite tilltagit. Är det en kombination här? Det hänger ihop också. Får vi lägre tillväxt får vi troligen lägre inflation. Eller vad är det som ligger bakom den här rörelsen?
Det är svårt att veta exakt vad det är. Men däremot så tror jag att svaret på din första fråga är liksom, är det här över nu? Så tror jag inte att det är det. Centralbanker har länge sagt tillfälligt. Och marknaden har jagat dem. Nej, det är det inte. Ni kommer att behöva räntan. Fed var först ut. Riksbanken har bara, nu är det ju ECB. Vi fick en väldigt hög inflationssiffra från Europa samtidigt som då ECB säger att vi tar lugnt, vi ska inte förhasta oss. Jag tror att att marknaden kommer att jaga dem och du har fokus på de här siffrorna. Däremot så från Fed så var det senaste beskedet och presskonferensen marginellt mjukare. De har ju sagt att de ska vara väldigt framtunga och det fortsätter de att säga och så hoppas de då att de kan göra lite mindre längre bort. Och det var det man då tryckte på. Då tolkar marknaden det via räntorna som då faller tillbaks lite grann. Men varför Fed sa det? Var det för att lugna aktiemarknaden som har gått ner ganska mycket? Eller är det faktiskt så att de tror att det de gör här och nu kommer att räcka? Ja, det vet ju varken de eller vi. Så att jag tror att det finns en risk att räntorna faktiskt ska upp mer. Men att vi har en liten paus här.
Det är en just paus nu. Ja, du var inne på det här. Inflationen i euroområdet var ju igen överraskande hög och då stack ju faktiskt räntorna lite just igår, ja. 8-10 punkter, så att vi kan få de här studsarna upp och ner beroende på hur statistiken trillar in helt enkelt.
Ja, vi tror väl kanske att amerikanska långräntor också ska upp lite till. Det är inte riktigt klart. Ja. Historiskt har det varit så att långräntorna fortsätter upp åtminstone så länge som centralbankerna höjer. Och Fed ska ju höja till sommaren någonstans nästa år och ECB får väl hålla på lite till.
Ja, okej. Okay. Lite olika ändå där. Du tror kanske att man är liksom det värsta vad gäller inflationsoron ligger bakom oss.
Alltså jag tror så här att det beror lite på vem man frågar. Jag tror att också att det finns en stor risk att inflationen kommer att fortsätta uppåt ett tag till, framförallt då i Europa men även i Sverige. Och det är ju lite den miljön vi befinner oss i. Den här veckan, det stora samtalsämnet på jobbet är ju att personalmatsalen på SCB har höjt priset på de här frukostäggen från 5 till 7 kronor.
Oj, oj, oj.
Det är 40%. Ja. Ja. Och då kan man ju tycka att 2 spänn, det gör ju ingen, liksom, det ruinerar ingen sådär. Men om det här hade varit bara en kompensation för att det blivit dyrare, då kan man ju tycka att, ja men, man vill ha en jämn siffra, men 6 kronor då istället. Det är 20%, va? Mm. Men det här speglar, tror jag, ett fenomen som är rätt så vanligt idag bland alla företagare. Det är nämligen att det går att höja priser. Det finns en acceptans för att betala mer. Ja, men då gör vi det. Och det är lite som Riksbankens företagarundersökning som kom redan i februari. Där man då hade titeln att det har aldrig varit så lätt att höja priser som det är just nu. Och det är fortfarande ett tillstånd som jag tror vi befinner oss i Europa och i Sverige, absolut. Och det gör att jag tror att vi kommer få se mer prishöjningar här på alla möjliga håll och kanter ett tag till.
Men det fönstret är ju inte öppet jättelänge. Och nu har inte jag räknat på frukostäggen här, men äggen, kostnaden för att producera äggen har väl gått upp. Och sen är transportkostnaden till SE-banken och löner och så vidare. Så det är ju bredare som driver. Men det som jag tror centralbankerna tittar mycket på, det är ju också tjänsteinflationen. Så att om du frågar, har KPI-inflationen toppat? Då skulle jag nog säga ja i USA. Men det betyder inte att Fed är lugn för tjänsteinflationen. Alltså inhemsk inflation, det som verkligen är centralbankernas jobb. Den är fortfarande på väg upp och det är bekymmersamt. För dem.
Ja, okej. Okay. Lite oklart då helt enkelt om vi har bara en tillfällig paus i ränteuppgången eller om det är så att marknaden börjar titta på annat. Som är mycket annat. Vi får se. Vem vet? Nu blir det ännu svårare. Nu ska vi försöka reda ut Kina. Vi har varit på det lite här i podden under våren. Andreas Wallström på Swedbank exempelvis, som stod där ni står nu, sa att han ser det som ett större orosmål än kriget i Ukraina till och med när det gäller årets tillväxt. Och där, ja, om vi bara ska sätta scenen eller vad det heter, vi kom ju från de här omfattande nedstängningarna som vi nu har börjat lätta. Vi har haft väldigt ovanligt många uttryck för oro från regimen. Premiärministern inte minst har pratat om att ekonomin behöver stöd. En närmast rekordhög arbetslöshet bland unga har vi. Och en del folk som lämnar landet. Vi fick också här nu i dagarna ett stimulanspaket, inte lika stort som de vi har sett historiskt under kriser, men ändå det sätts in åtgärder och en del lättnader, sänkta räntor och lite annat. Frågan är, Annika, då, vad summerar allt det här till och vad kan man räkna med att Kina ska bidra med i termer av tillväxt under resten av det här året och kanske in i nästa?
Nej, men uppenbart är ju Kina en jätteviktig ekonomi och har varit, och det får konsekvenser om inte de växer lika snabbt helt enkelt. Och det vi har sett då, det är ju att kredittillväxten där har dämpats och under en lång tid, och det är det som nu får konsekvensen, och nu börjar de då istället stimulera för att de är bekymrade för att konsekvenserna blir för stora. Men det jag tror att man ska ta lite avstamp i, det är ju att de har den här partikongressen i höst som är väldigt viktig, inte minst för Xi Jinping, och han är ju faktiskt för första gången på länge inte helt 100% självklar att han ska bli omvald, utan det finns några andra herrar där i kulisserna som han har börjat prata om, och då är pandemin besvärlig. Och nu har de ju valt, precis som du var inne på, att stänga ner och försöker nu öppna upp. Men man får ju ändå konstatera att de har inte samma vaccin som oss. Och nu försöker de ju hitta de här moderna vaccinen som vi har vaccinerat oss med i västvärlden och utveckla dem. Men de är inte klara med det. Och då finns ju risken att de hamnar i det här i höst när det blir kallt igen. Så att det finns en uppenbar risk att valet av strategi att hantera pandemin gör att vi har en väldigt svag utveckling. Och det har vi ju verkligen sett i vår, att stänger man ner stora städer som Shanghai, ja, då får det jättekonsekvenser. Så att jag tror att man ska utgå ifrån att det finns en uppenbar risk att Kina kommer att bidra betydligt mindre. Och där, vi pratade ju om inköpschefsindex innan, där ser man ju att man är under 50. Och inte minst tjänstesektorn. Och det handlar ju mycket om att tjänstesektorn har det svårt när man stänger ner. Så att Kina kommer inte alls vara samma motor, och det får konsekvenser. Och till det ska man ju då lägga att både USA och Europa och Sverige vill bromsa eller dämpa sina ekonomier genom räntehöjningar. Så att vi är ju alldeles uppenbart på väg in i något som växer betydligt långsammare.
Ja, Johan, andra saker liksom i bakgrunden utöver det här med pandemin är ju någon slags lågintensiv fastighetskris. Det har byggt väldigt mycket bostäder, folk vill inte flytta till stora städer i stramma utsträckning. Många har ju problem med att betala sina lån. Det här Evergrande var ju på tapeten i höstas, det finns andra också. Det är ju en sån här som har varit en väldigt stor tillväxtmotor för Kina. En annan sak, apropå broms i västvärlden som du pratade om, Annika, när det begav sig förra gången, alltså 2020, då uppstod det ju en väldigt stor efterfrågan på just varor eftersom vi inte kunde konsumera tjänster i väst. Nu håller ju det på, vi håller på att hitta tillbaka det gamla konsumtionsmönstret lite grann. Så den draghjälpen kan Kina inte riktigt räkna med heller nu.
Nej, precis. Och exporten är ju en svaghet i ekonomin just nu, och det är ju där man ser en väldigt tydlig avmattning. Dels, som du säger, att vi i väst då kommer att konsumera mindre varor än vad vi gjort de sista 2 åren, men också att vi håller på att öppna upp våra ekonomier betydligt snabbare än Kina. Det gör att det finns andra alternativ när man ska köpa varor än sånt som är producerat i Kina. Och jag tror att allt det här, det liksom samverkar till att göra situationen rätt så jobbig för kinesisk export nu. Sen kan vi också lägga till att med den här vaccinpolitiken, eller med den här viruspolitiken som man har nu, så har ju Kina blivit en väldigt opålitlig leverantör på ett sätt som många företag nu, tror jag, drar öronen åt sig lite. Man letar efter andra alternativ om man kan. Så att jag tror att för Kina blir det viktigt då att få verkligen kontroll över den här virusspridningen en gång för alla, så man slipper den här upprepade risken för nedstängningar.
Ja. målet för den kinesiska tillväxten som ju brukar nås, det är ett politiskt satt mål och de, på olika sätt brukar man se till att det prickas ungefär, det är ju 5,5% i år. Vad tror du att, om jag får be om två siffror, dels vad kommer den officiellt att landa på och vad i själva verket kan man räkna med för tillväxt i Kina?
De officiella siffrorna som kommer ut, de stämmer ju inte, det har vi ju sagt under hela hösten, att om man lägger ihop det som man ser under så är det svårt att komma till den totalen som de levererar. Så att det är ju helt klart att man nu fibblar med siffrorna och det betyder att man kanske inte ska lita så mycket på de officiella siffrorna. Ja, antingen så måste man nog öppna upp om man ska nå de där 5,5 eller så får man ändra det målet. Och de flesta prognosmakare ligger ju nu någonstans mellan 2-4% och jag tror att det där kommer dra sig neråt om de inte öppnar uppåt. Vi har ju, man har justerat det från 5 till 4,5 till 4 och så liksom det glider neråt hela tiden. Så att det har ju väldigt stor betydelse. Du frågade ju också om fastighetsmarknaden som är en risk och en oro och det problemet med den är ju att den är så stor. Det är en väldigt stor andel av ekonomin idag så det har betydelse vad som händer där. Och har du då oroliga hushåll och så vidare som är mer försiktiga och bekymrade så ja, det är klart att då påverkar det också fastighetsmarknaden. Så precis som Johan sa, egentligen är gungar det överallt i Kina just nu. En ganska tråkig utveckling för Xi Jinping som vill att allt skulle vara väldigt snyggt här i höst.
Ja, Johan, vad tänker du? 2-4? Gissar Annika, är det rimligt att anta?
Ja, men jag tror att vi har 5% i vår sista prognos och vi har väl sagt att det finns en klar nedsidrisk på den prognosen. Så det känns väl inte helt orimligt.
Ja, okej. Okay. Tack för det. Då har vi kommit till begreppet och det är du Johan som ska reda ut det. Det är det här som på marknadsjargong kallas för QT. Jättesvårt att säga allting så se om det blir rätt nu. Quantitative tightening. Fick jag rätt på det?
Ja, precis. Ah. Helt konkret.
Skönt, podden är räddad. Och så på svenska då kan vi ju reda ut vad det betyder. Alltså att man, motsatsen till att när centralbankerna köper massa räntepapper. Men ja, ta sig igenom det här. Ja, men det är ju också idag som Federal Reserve, 1 juni, som Federal Reserve liksom ska börja.
En stor dag helt enkelt.
Ja, det är en stor dag, den här.
Ja, men det är ju så, de flesta ekonomiintresserade de har ju säkert de senaste åren då hört det här begreppet QE, quantitative easing. Och det är att helt enkelt centralbanken då köper en massa obligationer och skickar ut nytryckta pengar i marknaden som ska stimulera tillväxt, inflation och allting annat. Och nu är vi då i quantitative tightening, vilket innebär att man gör precis tvärtom. Alltså man drar in likviditet.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Från marknaden och stramar åt ekonomin på det sättet. Så att det är motsatsen till quantitative easing och det är någonting som jag tror vi kommer få vänja oss vid under ett rätt långt antal år framöver.
Ja, bra. Tack för det. Då har det blivit dags för den andra halvan och spaningar. Annika, du har kikat på Sverige och hushållen och skulderna.
Och sparandet.
Och sparandet, ja.
Det är också viktigt.
Ja, det är precis.
Men jag nämnde ju innan att hushållen är deppiga och det har vi vetat en tid att man är bekymrad. Och då är det värt att påminna sig om att det är man nu redan innan Riksbanken har börjat höja räntorna. Långräntorna har ju gått upp lite grann men det är fortfarande så att det finns en risk att hushållen kommer att behöva betala högre räntor framöver. Och det som vi nu har då fått ny information om senaste tiden, det är att sparandet i relation till disponibel inkomst, om man tittar på det finansiella egna sparandet, alltså det som du som privatperson väljer, vill du konsumera eller vill du spara, är i stort sett noll redan nu. Och det betyder ju att antingen så tycker man inte riktigt att man har råd eller vill spara. Och det gör ju att du är lite mer känslig i det läge vi befinner oss. Och det är som sagt var då i början av den här räntehöjningscykeln. Och vi har ju många gånger pratat inflation här. Det finns ju en uppenbar risk att hushållen behöver betala högre priser för rätt mycket framöver. Så att det är viktigt att följa det här sparandet. Sen är ju det totala sparandet, alltså vår förmögenhet i pensioner och Bostäder är fortfarande positivt, men det kan man ju inte konsumera dagligdags. Så att det är viktigt att följa det här finansiella sparandet. Och det andra som dessutom är olyckligt då, det är ju att skulderna nu slår rekord i 200% av disponibel inkomst för hushållen. Vi har inte varit uppe på de nivåerna och där är vi nu. Det vill säga, vi är också väldigt skuldsatta. Och här är det ju så att man kan titta på totala skulden i landet, det vill säga man lägger ihop offentlig skuld, som då är, där Sverige är mycket bättre ut än många andra länder tillsammans med hushållen. Men det är ändå så att det är lite bekymmersamt att det är just hushållen, för de är väldigt känsliga. Och när nu då Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen säger att de ska fortsätta och marknaden prissätter väldigt mycket räntehöjningar. Vår bedömning är ju, Nordeas bedömning är att vi har dubblerat bolåneräntorna för många till det här årsskiftet. Ja, det är klart att då är det bekymmersamt när skulderna är höga och sparandet redan nu är noll.
Ja, det här är ju någonting som man ser, jag såg exempelvis i USA att kreditkortsanvändandet har börjat öka, samma i Storbritannien om jag inte såg fel häromdagen bara, alltså att man börjar använda andra medel för att hålla uppe sin konsumtion.
Det är, ja, är det, internationell kan, det kan man ju här göra en tid. Det beror ju lite på hur allvarligt det här blir. Alltså hur kreditvärdig är du och vad händer med konjunkturen? Som jag sa tidigare så är ju vår bedömning att vi tror att vi kommer få en svagare konjunkturell utveckling och vi räknar med ganska medioker tillväxt nästa år. Och allt annat lika så kommer ju fler människor, även om arbetsmarknaden är superstark idag, så kommer ju, den ligger väl kanske ett halvår efter eller något sånt där, så kommer det ändå börja synas och då får du ytterligare ett litet stressmoment. Så att jag tror att hushållen måste rätta in sig i ledet och inse att vi är i ett helt annat läge nu, betydligt tuffare. Och då är det inte bra att spara redan i noll.
Ja, Johan, är det så att du kommer sluta köpa de här äggen för 7 kronor nu då när sparandet är noll? Eller om vi för upp det till en något mer aggregerad nivå än just din frukostkonsumtion. Vad tänker du om Annika spaningar att hushållen... Ja, man har ju pratat mycket om marginaler och sånt, men att man nu då börjar närma sig ett lite mer känsligt läge.
Ja, men så är det, absolut. Och jag tror att det kommer ju kännas under det kommande året att räntekostnaden som har varit, trots att bopriser har rusat under många, många år, så har räntekostnaden för att serva de lån som hushållen har haft hela tiden gått ner. Det kommer att ändras rätt dramatiskt faktiskt under de kommande 2 åren om man ska tro rimliga prognoser för vad Riksbanken ska göra framöver. Så att det är klart att det här ska tas någonstans ifrån. Det som är positivt, det är ju ändå att hushållen har en väldigt stabil ekonomi sedan tidigare och man har sparat mycket tidigare år. Så att man har en bra utgångspunkt på det sättet. Men det är klart att det kommer märkas i form av lägre konsumtion, det tror jag.
Ja. Men det är också det att när hushållen är skörare så blir det också mer känsligt för hur snabbt Riksbanken kan gå fram. Alltså det blir mer påtagligt. Vår prognos är att de ska höja med 50 punkter i juni och september och sen 25 i november. Och det är klart att ju skörare hushållen är och desto högre skuld man har, desto mer besvärligt blir det ju. Hade man fortsatt haft ett högt sparande, då hade man kunnat beta av det innan det blev utmaningar.
Bra, och det blir en väldigt bra brygga, Johan. Till din spaning, du har nämligen tittat på den här marknadens prognos, i alla fall i termer av vad som är prisat på vad Riksbanken ska göra, som ju är ganska aggressiv.
Ja, det får man ju säga. Och det är ju i princip helt säkert då, från marknadens sida i alla fall, att Riksbanken kommer höja med 50 punkter nu på mötet i juni. Och det är alltid så att det kan kosta mycket, både i anseende och monetärt om att gå emot marknaden. Men ibland är det liksom svårt att låta bli.
Ja,
precis.
Ja, ja.
Och jag tycker det här är lite ett sånt läge då. Och vi har ju redan pratat om husmarknaden. Den är skakig och det är ju ett, tycker jag, ett starkt skäl då att inte panikera då med stora räntehöjningar och skrämma hushållen i onödan. Ingen annan centralbank i Europa har ju heller tagit steget att höja med 50 punkter, utan det har varit 25 antagligen förväntat från ECB. Det har varit 25 från Bank of England, det har varit 25 från Norges Bank och sådär. Och sen har vi då det här med inflationen. Alltså Riksbanken, de har ju en sån här ett riskscenario då där inflationen ska stiga mycket snabbare. Men vi har ju bara en inflationssiffra kvar till nästa möte. Och frågan är, kommer man ha tillräckligt på fötterna för att kunna säga att vi säkert är på det här högriskscenariot redan efter den siffra? Och jag tror att det finns mycket som talar för att det inte kommer vara så. Och sen så tycker jag också när man lyssnar på vad Riksbanken säger, de pratar i olika sammanhang och så vidare. Men jag har fastnat för ett citat då från Ingves som jag läste i en intervju för några veckor sedan. Och då sa han i princip så här att det finns inga tekniska begränsningar för att höja mer om det skulle behövas. Men det är inget vi ser framför oss i dagsläget. Det får vi hantera om utvecklingen blir väldigt annorlunda än vi tror i dagsläget. Annorlunda i form av att inflationen blir väldigt mycket högre än vi trott. Och för mig så är det där, har man den informationen redan i och med maj-siffran för KPI? Och jag är tveksam till det då. Så att jag tycker så här, att signalera att räntor ska upp snabbt men under ordnade och förutsägbara former, det är vad jag tror skulle vara bäst för ekonomin. Och även stabiliteten just nu på fastighetsmarknaden för hushållen och så vidare.
Och med det menar du på höjningar om 25 punkter? Det
om 25 punkter på varje möte framöver. Och sen så tror jag också att det skulle vara i sig också en tillräcklig signal till arbetsmarknadens parter att man faktiskt gör någonting åt det här problemet. Jag tror inte det är nödvändigt att ta det där extra steget att göra väldigt stora höjningar. Och jag tycker sen också det som vi har varit inne på, att vi har ju redan också sett att ekonomin stramas åt nu från en massa olika håll. Vi har lägre reallöner till följd av hög inflation. Vi har höga energipriser som pressar hushållen. Annika tog upp det här med sparandet som redan är lågt. Vi har husmarknaden, vi har börserna. Allt det här påverkar ju redan ekonomisk aktivitet i negativ riktning skulle jag säga. Så att, återigen, ett skäl att inte ta i alldeles för mycket, alldeles liksom nästan i lite panik då. Ja. Så mitt tips är 25, och det kan mycket väl bli fel, men så är det.
Ja, Annika ska få komma in, men först, dels då något som kanske talar för din tes, apropå det här QT som du förklarade förut, det ska ju Riksbanken också börja med. Så det är ju en åtstramning som kommer utöver räntehöjningarna. Men sen du sa att det bara ett utfall kvar. Vi fick ju ett utfall sedan det förra mötet där ju inflationen var klart över Riksbankens prognos. Så att de har ju redan fått ett som liksom var åt riskhållet i alla fall.
Ja, absolut. Men det här uttalet från Stefan Ingves som jag nämnde, det kom ju ändå så att säga, om jag minns rätt, efter den
siffran. Ja, det
efter den
var
siffran.
Nog, för det var ett tag sedan. Och sen måste jag fråga, nu pratar du om de här 50 punkter eller inte här i juni. Om vi tittar på hela den här, allt som är prissatt, så är det ju att den ska upp till ungefär 2,60 styrräntan längst ut. Alltså 9 höjningar till ungefär. Tror du att det också är för aggressivt, eller är det just den här liksom närmaste tiden här som du tänker att marknaden är lite för snabbt?
Jag tror så här att vad det handlar om, det är att göra det här på ett sätt som inte skapar mer problem än det löser. Och då tror jag att stora höjningar i snabb takt, det riskerar att gunga båten på ett sätt som jag inte tror tillför någonting egentligen. Jag skulle också säga att vad vi ser här nu, och det kommer också bli viktigt även för Sveriges del, det är ju att vi har sett den här signalen åtminstone om att inflationen mätt som årstakt är på väg att växla ner i USA. Och skulle vi se att det fortsätter under kommande månader, då tror jag att alla centralbanker, inte bara Fed utan även ECB, Riksbanken och de flesta andra centralbanker runt om i världen, kommer att kunna dra lite av en lättande suck och säga att okej, vi har sett toppen för det här och det kommer åtminstone bli bättre nu. Och det kommer också i så fall göra att den här typen av väldigt stora höjningar väldigt snabbt kommer att, ja, det är inte lika angeläget längre.
Nu Annika, får du komma in här.
Jag håller med Johan att det hade varit mycket bättre om man kunde ta små steg och att man kunde varna hushållen och företagen. Och det betyder ju att det är anmärkningsvärt att man sa det man sa i februari när man sa att det skulle dröja till 2024 innan man vidtog någonting. Och sen gjorde man en 180-gradare. Det är olyckligt. Däremot så den inflationssiffra som du nämnde som man precis har fått efter senaste mötet, det var den som fick oss att byta fot till 50 punkter. Vi hade pratat om det innan och då var Stefan Ingves ute och sa 50 punkter blir det inte. Och då sa vi, oh shit, det här kan vi inte lägga i vår prognos, men sen kom inflationssiffran och då tänkte vi, nej men det här, det är nog ändå 50 punkter. Och jag tycker de är väldigt nära det här alternativscenariot som Johan nämnde och som är väldigt likt marknadens scenario också. Och jag tror också att inflationen toppar i närtid. Men som jag sa, centralbanken är väldigt bekymrade över den inhemska inflationen och tjänsteinflationen. Och den är på väg upp. Så jag tror att det blir svårt att liksom lägga det åt sidan. Och därför så menar vi att, att de kommer att agera kraftfullare. Sen har Stefan Ingves uttalat sig väldigt många gånger. Och det är supersvårt att tolka honom. Han lutar sig mot ena eller det andra benet lite från gång till gång. Och det är olyckligt skulle jag vilja säga. Normalt brukar de inte uttala sig mellan mötena, men det har kommit det ena efter det andra här. Så det är svårt att veta var han står. Men jag skulle kunna plocka upp några citat som gör att jag tycker att nej men vänta nu här, det här talar ju absolut för 50. Så att, det finns båda att välja.
Tycker
på.
Inte du om det här citatet så har jag ett annat.
Ja, precis.
En faktor som du möjligen var inne på lite Johan, men som jag i alla fall har funderat på är att vi har den här avtalsrörelsen som drar igång på allvar sen höst, vinter. Och jag tänker mig väl att de kan vara angelägna om att väldigt tydligt markera att det är 2% som gäller och att parterna ska utgå från det. Det är ändå ett treårigt avtal förmodligen, det brukar ju vara det som ska sättas. Kan det vara ett skäl, Annika, till att de vill gå så att säga hårt nu i början av cykeln för att avtalsrörelsen inte ska liksom bidra till en stigande inflation längre fram i form av kompensatoriska löneökningar, eller?
Historiskt har det ju man i alla fall diskuterat om centralbanker inte vill undvika att peta i räntorna precis när man håller på med avtalsrörelsen. Det vill säga att då är det ju bättre att agera nu än i höst när avtalsdiskussionerna verkligen kommer att vara på tapeten. Så den bemärkelsen kanske rör rätt. Men sen, jag är inte helt säker på att de drar ut pilen riktigt så hårt i tangentens riktning nu, utan de sitter och väger de här olika för- och nackdelarna. Och med tanke på den inflationssiffra vi fick från Europa i igår var det väl.
Igår var det.
Så kommer, som jag sa, marknaden kommer flåsa även ECB i nacken ganska ordentligt här. Och jag tror att det är liksom det samlade breda inflationstrycket som gör att de är bekymrade och snarare än att avtalsrörelsen. Den ligger där på marginalen.
Ja. Johan, det var din spaning. Vill du ha sista ordet innan vi går över till veckans viktigaste?
Ja, men jag tror att vi har sagt det mesta om den här frågan. Mycket kan man ju säga att det är ju inte ett helt klart case. Inte lika klart som marknaden säger i alla fall. Det skulle jag vilja.
Men det man skulle kunna lägga till är att jag tror ju absolut inte att man kan fortsätta höja varje möte nästa år. Du frågade ju om marknadsprissättning, alltså sammanlagt 10 punkter, eller 10 gånger 0,25. Det tror inte jag varken svensk ekonomi eller bostadsmarknad klarar.
Nej, för ni är väl inne på nu 50-50-25 och sen stopp.
Paus, ja.
Eller paus.
Ja, då liksom avvaktar man och ser. Och då förhoppningsvis har inflationen kommit längre och inflationsförväntningen och då indikerar att vi ska liksom inte fortsätta rakt upp.
Ja.
Och konjunkturen har vikt och bostadsmarknaden har vikt. Då blir man mer avvaktande.
Ja. Det lät dystert det där. Allt har vikt och då blir man mer avvaktande. Ja, det är väl kanske så det blir. Då, Annika, så ska du få stänga podden idag med veckans viktigaste. Vad får man absolut inte missa den allra närmaste tiden?
Ja, jag väljer nog då faktiskt ECBs räntebesked nästa torsdag. Och det är just för den här inflationssiffran som är så hög. ECB har ju behövt byta fot, precis som andra centralbanker, från att man sagt att det var långt där borta under hösten som man först skulle sluta köpa. Och först därefter kan man höja räntan. Nu driver marknaden på dem ganska ordentligt. Jag tror inte att de höjer nu på mötet vi får. Men de kommer ju behöva signalera något som är viktigt för marknaden att reda ut. Och du nämnde ju själv att europeiska långräntor stack lite på den här inflationssiffran. Det är ju sånt som vi sitter och tittar på. Och spreadarna mellan länder som är väldigt skuldsatta och Tyskland till exempel, de har ju gått isär nu. Och det här är viktigt. Det här påverkar också sammanhållningen mellan euroländerna. Man är liksom pressade från många olika håll. Så det är viktigt vad ECB kommer fram till.
Tack för det, Annika. Tack båda för dagens podd. För er del den sista för säsongen. Tack för terminen också.
Tack så mycket.
Vi har pratat mycket om idag och igår och sånt. Det glömde jag säga i början. Det är alltså den 1 juni förmiddagen när vi spelar in det här. Så man vet det om man lyssnar senare. Det är en del som gör det, vet jag. Nu säger vi hej för idag. Makrorådet är tillbaka den 15 juni. Ta hand om er så länge. Hej då.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.